If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så damn nice det är att gå till en naprapat. Jag har bara för några dagar sedan varit hos min älskade vän Kajsa som knäckt och knaka och braka och hon satt nålar i mig. Och det är alltid en skräckblandad förtjusning, men jädrar vad bra jag blir. Det här med naprapat är ett sätt för mig att respektera min kropp. Att investera i en duktig naprapat och kiropraktor. Något som jag anser är viktigt för att kroppen ska få ultimat funktion. Jag får till exempel knutar under skuldrorna eller i nacken för att jag står dagligen med rätt monotona rörelser. Eller att jag inte alltid står ultimat eller perfekt på båda benen när jag klipper. Det här är en hands up från mig till er frisörer där ute. Och alla som sitter stilla vid datorer och har kontorsjobb. Vi är ändå på jobbet ungefär 8 timmar om dagen. Och arbetshälsan är ingenting vi tänker på, men det borde vara väldigt viktigt. Precis lika viktigt som luften vi andas in, som jag pratar med Andreas Sjöstrand i avsnitt 35. Hur kan vi sluta behandla kroppen som en soptunna och istället se våran kropp som våran bästa vän? Ingen vill göra illa sin bästa vän, eller sin familj för den delen. Monotona rörelser skadar mest, sägs det inom arbetsmiljöforskning. Och det har gjorts inom olika områden, men just hur vi får belastningsskador i olika yrken där vi använder monotona rörelser dagligen. Musklerna får inte tid att återhämta sig eller vila. Därför är det så viktigt att tillföra eller tillsätta rörelser i arbetet. Att till exempel ta en paus, att sträcka på sig eller att utöva någon form av stretching. Det är inte svårt och vi alla har tid. När det går så himla långt så att vi får ont kan det vara rätt positivt att gå till en massör eller få lite knak- och brakhjälp. Det passar så himla bra just nu. För nu ska vi lyssna till Maria Franfi Bendito, min nyfunna vän och latina Maria. Jag ska välkomna Maria till, vad sa du? Jättekul att ha dig här.
Jättekul att få vara här.
Jag vill att du presenterar ditt namn, för jag började ju tänka på Fran Fine det första, och det var ju tydligen inte, jag var inte den enda.
Nej. Men jag heter Maria Franfi Bendito. Och jag får reagera oftast på Franfi. Det är felstavat efternamn. Som bara jag och mina syskon och min pappa har. Så vi är lite unika i det.
Ja, verkligen. Ja, verkligen.
Som egentligen är en libanesisk efternamn. Som numera blev det som blev. Från Frangie till Franfi.
Ja, jag förstår. Ja. Mm. Vem är du för den som inte vet? Och vi ska ju prata om bland annat naprapati.
Exakt.
Så du är naprapat. Och hur började din resa? Vart kommer du ifrån? Vem är du? Jag vet ju att du är en latina.
Exakt.
Och det är det här som är så jäkla nice. När jag mötte dig så sa jag bara, det här känns ju som att vi har setts förut.
Ja.
Och det är ju kanske min latina kärl, min exakt, själ i ja. Mig. Som... Ja. Så vem är du?
Nej, men jag är 27-åring tjej från född och uppvuxen i Venezuela.
Mm.
Flyttade hit när jag var 10 ungefär på grund av min mammas jobb. Min mamma forskade för Karolinska.
Mm.
Så vi hamnade först och främst i USA ett år och sen hamnade vi här efter det. Så flyttade hit för ungefär 17 år sedan blir det.
Okej.
Så har vi varit här sedan dess. Jag har en väldigt aktiv familj. Så jag kommer från en väldigt aktiv och träningsfreak familj. Allt börjar med min mamma och moster har tävlingssimmat
på okay.
väldigt hög nivå. Vilket gjorde när jag föddes skulle jag fortsätta the legacy.
Ja, det är alltid sådär. Ja. Alltså, man ska föra det vidare.
Exakt. Ja. Så det var ju att jag skulle fortsätta och skulle bli någonting inom det.
Mm.
Så jag började simma väldigt tidigt. Och det gav mig väldigt mycket perspektiv på träning för jag började simma och tävlingssimma. Sen redan jag var 5-6 år började jag med alla simsätt. Mm. Och kunde dem betydligt bra för, i min ålder.
Mm, mm.
Så det gjorde ju att jag och både jag och min bror var uppvuxna med men träning. Han körde fotboll, jag körde simning. Sen blev det, vi blandade, jag började spela fotboll, dansade, vi körde karate. Alltså, you name.
Det var alla. Ja.
Everything, ja.
Men det här har liksom fått in dig på det som du...
Exactly.
Så intresset har alltid funnits
exakt.
Där.
Exakt. Mm. Och en rolig grej av det är att jag... Sedan jag var liten, vi säger när man spelade eller när man var på idrottslektionerna på gympa, om någon skadade sig, jag sprang alltid fram först och tog fram min bandage. Och när folk frågade mig hur vet du det här, mitt svar var min mamma är läkare, som att det skulle skickas vidare. För min mamma är läkare, vilket gör att jag ska kunna det här. I don't know why.
Första hjälpenlådan exactly. hade du alltid med
exakt.
Dig.
Exakt, så jag hade alltid en bandage i väskan.
Ah.
Och det var liksom något som för mig var självklart. I don't know why, jag har aldrig skadat mig så.
Mm.
Thank you, men det var bara att jag alltid var beredd för det.
Mm.
Och det var ju... Alltså min mammas dröm att jag skulle bli läkare inom det. Mm. Men hon är ju barnläkare och då skulle jag fortsätta med det. Men jag hade inte den tanken. Men nej. Jag ville hjälpa folk. Mm. Min grej var att jag ville hjälpa folk, men jag... var frustrerad under liksom tonårstiden för jag visste inte hur jag skulle hjälpa.
Nej.
Jag hamnade med att jag skulle plugga samekonomi, vilket var inte min grej överhuvudtaget.
Mm.
Så att jag hamnade som i naprapat yrke var ju att jag själv hade ont i ryggen och jag och mamma hamnade på hälsomässan.
Mm.
Och då såg vi naprapathögskolan och en naprapatklinik som stod där. Och jag såg det här, att de stod och hållde på med nacken. Jag bara, vad gör
den
de?
Den mest creepy.
Exactly, ja. Och jag minns att jag och mamma bara, jag sa till mamma, men jag har jätteont i ryggen. Jag jobbade på ett café då. Och då hade jag slutat träna också. Vilket gjorde att då kom smärtan oftast. Och då fick vi någon värdecheck. Och då bokade in jag och min mamma oss på den här kliniken. Hon gick före mig och sen gick jag efter.
Mm.
Och jag blev... på riktigt så här helt in love med besöket.
Ja.
Och det är inte själva honom, alltså naprapaten så, utan hur han trollade fram mina problem, hur han pratade med mig, hur han försökte vara lite så här detektiv i vad jag hade och berätta mer. Han gick in liksom i kosten, han gick in i liksom den psykologiska alltså problemet. Han gick in i det och det var inte så mycket så här, en muskel är fel, vi gör det här, vi knäcker här. Han gjorde det, absolut. Men det var
han
inte...
såg så mycket mer. Han såg kroppen,
han såg
som
helheten. Exakt. Mm. Och det roliga var ju att när vi gick ut därifrån, min mamma bara, det här är någonting din bror skulle gilla. Eller det här ska han bli. Och jag bara kollade på henne. Hon hade ingen aning att det var jag som skulle fortsätta det här.
Nej.
Och från det så blev det att jag sa till henne, det här ska jag plugga. Det är liksom no doubt. Och... skolan hade typ tre, det var så roligt för 3 eller 4 veckor senare hade skolan öppet hus.
Uh-huh.
Och då hamnade jag på öppet huset och sen gjorde jag Skolan har också så här som en preparandkurser som man kör, lite kurser för att bli förberedd liksom.
Och då, förberedande.
Exakt.
Okay.
Och då gick jag den på sommaren innan jag började, så juni, eller maj-juni gick jag som en massagekurs och lite mer anatomi kurs bara för att känna också viben av skolan, för den är väldigt intensiv. Det är väldigt intensiva år man är inne på det. Och jag liksom, som man säger, I've never regretted this. Det har varit tufft och så, men det har inte alltid, aldrig varit så här. Jag känner så här, det var jobbigt. Och också för min del, alltså skolan kostar. Nej, men det här var kul, men kanske inte det jag ska jobba med. Jag hade känt det som, för mig själv, som jag är, som en failure. Alltså för mig hade det varit så. Jag hade känt mig på något sätt, varför tog jag det här vägen? Liksom. Ja.
Jag kan säga att jag kan relatera till det där. För när jag köpte min frisörutbildning, jag tror att det hade gått bara några månader in och jag hade betalat in den här summan. Jag hade sån ångest. För jag bara, det här, jag kan ju inte.
Nej.
Jag vet ju inte hur man gör. Nej, men du är ju elev. Alltså det är så här, men jag skulle, det är som min mamma säger, att du skulle ju kunna allting på en gång. Det var ju så här, det finns liksom ingen A till Ö, utan det var liksom så här, du ska kunna A och B nu. Sen är du klar. Så jag fattar precis, jag hade ångest.
Nej, jag ser sen tills jag dör. Ja. Tills jag dör, så det är ingen fara liksom. This is what it is, men...
Okej, så vad gör du idag?
Jag jobbar, jag tog examen 2015. Så det är nästan 5 år sedan jag blev helt klar. Sen ett år tillbaka startade jag eget. Och hyr in mig på en klinik in i stan. Där jag jobbar. Jag har även blivit PT efter naprapatutbildningen. Vilket är ganska konstigt att man gör. Man brukar börja som PT och sen bli naprapat. Men jag
ville köra det andra hållet.
Exakt, jag ville vara unique eller whatever man vill kalla det. Jag kände bara att jag ville på något sätt kunna kroppen 100% och sen gå in i träningen 100%. För jag hade en väldigt stor fördel i PT-utbildningen. Min kunskap var mycket högre än de som gick utbildning med mig. Men då kunde jag satsa på att tekniken skulle vara 150%. Och inte lära mig vilken muskel som gör en elevation av axeln. Eller vilken är som lyfter. Eller vilken, det kunde jag. Så för mig var det så här, hur är tekniken? Hur ska knän se ut? Vad ska jag tänka? Fördelen, absolut. Det sa ju alla lärare, du är en naprapat. Du tänker som en naprapat. Men du måste... Eller när jag gick i PT-utbildningen var det så här, du måste skilja på... PT och naprapat, men för mig, jag mixar ju det till vardags. Jag är en naprapat, ja, det första. Sen tränar jag en del av mina patienter och även hjälper dem med träningen i samband med rehab.
Och ju mer utbildningar du gör, ju mer kunskap du kan, desto mer makt har du ju över det du faktiskt ska göra. Eller kontroll.
Kontroll är precis.
Ja, kontroll är bättre, men just att kunskap är makt, det är ju en... Jag fattar den, men jag gillar den inte. Nej. Så kunskap är kontroll. Absolut, det är mycket snyggare.
Nej, det var så. Jag var ju anställd på en klinik när jag började. Jag började till och med innan jag blev helt klar med utbildningen. Och jag fick 8-10 patienter per dag. Så att den kunskap jag fick av de 3 år jag var på den kliniken, det är ju, det går inte så att förklara. För att jag har ju alltså vänner, naprapatkollegor och så här, som fick gå igenom det jag går igenom nu när jag har eget. Men då blir det en annan sak. Nu har jag liksom varit in the game ett tag.
Hur länge har du jobbat?
Det blir 5 år i nästa år.
Man börjar komma upp det.
So, exactly. Det känns liksom. Jag bara, ja, jag har varit in the game ett tag. Så det är det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hur upplever du att det ser ut överlag? Vad hör du mest inom yrket? Finns det någon så här... För vi har, inom alla yrken finns det ju så här... Ja. Basima, ja, you know.
Ja, ja. Nej, men självklart första reaktionen folk ger mig. Mm. Aha, är du naprapat? Det är lite så här den tonen. Mm. På grund av att jag är liten.
Ja, du,
jag är nog 63, ja.
Ja, du är till och med längre än mig. Damn.
Men... jag kan berätta så att mina händer, de är inte snälla. Det är ingen som någonting har sagt att nej, men de är så söta händer. De kanske ser söta ut, men alltså on top of
smack, smack,
de är inte exakt, de kan knåda sönder. Nej, men det är liksom den här stereotypen att sådana här typ av yrke, kiropraktor, naprapat, du ska ju vara en stark person. Du ska se stark ut. Mm. Och det är den här mindset man har att det ska vara en stor man med stora händer. Mm. För du ska ju orka bära folk, du ska ju orka liksom hålla på. Mm. Och allt handlar om teknik. Det handlar inte om hur stark du är. Det finns en fördel absolut om du är 1,90 eller 2 meter och väger 100 kilo. Mm. No doubt. Det är ju en fördel. Mm. Men jag klarar av såna. Jag har ju basketspelare som jag klarar av. Mm. Jag har ju det. Så att under tidens gång, jag minns till och med utbildningen när jag gick... så fanns en lärare som var ganska stor och den här typen, liksom, bra biceps och hela grejen. Och han var lite så här skeptisk om hur jag skulle klara utbildningen. Alltså just manipulation, alltså knäcka utbildningen, eller knäcka delen av utbildningen. För att han trodde inte att jag hade den typen av styrka.
Ja, styrka.
Och det gjorde mig bara mer hungrig. Mm. Jag blev mer hungrig. Jag bara, jag ska bevisa honom så att jag kan det här. Och... jag var inte den, alltså vi var ju en del tjejer som var små söta så här, alltså
petit.
Ja. Tyvärr blir det så här, många tjejer, vi har ju den tankesätt, så när vi kom in då var det många som var rädda och knäcka. Jag hade inte den rädsla. Jag bara, jag ska öva för att det här kommer vara mitt yrke. Mm. Självklart det blev väldigt mycket att man övar och med olika typer av, alltså kroppsstorlekar. Mm. Alltså på våra slutprov. Jag fick ju den längsta killen i klassen. Och de gjorde det så on purpose. Och jag uppskattar det. För honom var det... alltså...
shit vad de ville testa det.
Ja. Nu testade det på många. Det, det finns en ytterligare, alltså en mindre petit tjej som gick i min klass, en kompis till mig. Som är halv japan, halv svensk. Så du kan tänka dig hur
lite.
Hon fick en 2 meter norsk kille. Så när han skulle liksom knäcka hennes rygg, han fick bara lyfta henne och vred. För att hon är ju så liten.
Ja.
Och jag, alltså, hon berättade för mig, han bara lyftade alltså, och vi bara, va? Och jag kan tycka jag hade suttit och asgarv om det här var jag, alltså. Så jag bara, please don't do that to me. För jag hade bara känt mig så här, som en liten baby så här.
Ja.
Men de gjorde det så för att också, ja, exakt, de ville ju testa också för dem som, de stora killarna. Deras händer i min nacke blir ju nästan exakt. Ja, de kommer ju få såna typer av patienter också. Alltså som dig och mig som är små.
Ja.
Så det blir också som måste
det blir så här, de bara håller lilla handen så här.
Exakt. Så oh, det är alltid den typ av stereotype att kommer du orka mig? Kommer du, alltså den typen, och oftast kommer det tyvärr från killar. Mm. Det är när de inte riktigt vet. Mm. Jag sitter inte och dömer dem på det sättet, utan de har inte kunskapen, de tror att du ska vara stark i det här. Och det är inte styrkan, det är teknik och det är mycket mer annat.
Precis.
I hela paketet.
Lite därför jag vill också att vi ska ta upp det. Mm. Med tanke på att vi ska knäcka den här stereotypa tankesättet. Mm. Att det behöver vara en 2 meter lång man.
Jaja.
Eller kvinna för den delen.
När jag blev klar med utbildning. Jag var 23 år, tjej, utländsk bakgrund och liten. Det är liksom the jackpot av kan hon ens det här? Kan hon ens behandla mig? Alltså det blir ju så. Jag älskade den för det motiverade mig att ja, det kan jag. Mm.
Men skillnaden då mellan sjukgymnastik och kiropraktik?
Ja.
Hur ska man...
Ja, that's the question I get every day. Kan jag
är det så?
Ja, every day. Aha. Det är lite roligt för att jag vill typ så svara så rätt som möjligt. Jag har liksom googlat det för att man vill liksom inte... få de andra yrken att ta liksom illa med det.
Nej, såklart. Mm. Det är ju bara den här biten med naprapati och kiropraktik.
Ja, de är väldigt lika. Ja. Vi kommer ju från dem.
Från kiropraktik. Naprapatin kommer från kiropraktik.
Ja. Så det är han som grundade naprapati i USA var kiropraktor.
Mm.
Men han trodde inte riktigt. Vi kan ta vad kiropraktor. Kiropraktor hade under en lång tid trott på det som kallas för subluxationsteorin. Mm. Det kallas att när en kota ligger fel, när den har roterats. Det påverkar ryggradens effekt och det påverkas hur smärtlindring är runt om i, alltså i kroppen. Alltså hur, om du justerar den leden som har hoppat ur led så kommer smärtlindring under hela ryggraden och justeras
helt enkelt. Eller?
Ja, exakt. Ja, ja. De har ju släppt lite det, men fortfarande några åskor tror på det.
Ja.
Men de tror väldigt mycket på att de försöker hitta en normal funktion i det som är leder, muskler och nervsystem.
Mm.
Så de jobbar väldigt mycket med leder och nervsystem. Du knäcker den här alltså leden eller den här kota, du får en frisläppning av de här nerverna. Det är så de jobbar. Skolan i Sverige, jag vet att kiropraktik i USA kontra kiropraktik i Sverige är lite olika. Och utbildningen i sig.
Ja.
Men det var det som gjorde liksom, det här subluxationsteorin gjorde att vår grundare ändrade lite och började se liksom, ah, men det här kanske inte är allt. Liksom. Ja. När man liksom söker vad naprapat är, det definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehab av smärta och dysfunktion i rörelse och stödjeorgan.
Okej. Okay.
Det handlar om att utöver leden så trodde vår grundare på connective tissue. Uh-huh. Connective tissue är muskler, ligaments, exakt.
Mm, mm.
Att vi måste jobba med dem också.
Mm.
Och det där gör liksom att folk bara ibland blir lite så här, men vad gör du och vad inte gör en kiropraktor?
Ja, det där är ju den standard liksom.
Och kiropraktor, ja, många är det så här, du går inte till kiropraktor 20 minuter, de knäcker sönder dig och sen är du ute.
Mm.
Det finns naprapater som gör exakt samma sak.
Mm.
Det har blivit i Sverige att vi har hittat lite varandra och att många kiropraktorer jobbar som naprapater. De har börjat jobba lite mer
faktiskt. Det kan
åt muskler.
Mm.
Och jag har själv aldrig besökt en kiropraktor, men jag har ju hört det.
Mm.
Sen finns det de här old school som jobbar knäck, 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 da, 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 ut. Finns naprapater som inte gillar ens att massera, vilket många, det är det vi lär oss i skolan.
Mm.
Första liksom delen, ja, det är massage. Vi blir massageterapeuter innan vi blir naprapater. Men många kanske inte vill göra det. Sen har det kommit in när man jobbar med mycket annat verktyg. Alltså nålar, det blir stödvåg, det blir ultraljud, det blir laser, värme, elektroterapi. Så att
det läggs till en hel drös med nya saker.
Ja. Mm. Och sjukgymnast är ju en väldigt stort och brett yrke. Förstår du? För att de kan ju jobba allt från att du har haft en stroke och jobba med dig i den fasen bredvid en arbetsterapeut till att de jobbar med fotbollslag. Så det är en väldigt brett yrke. Och där tror jag att,
men är inte de mer fokuserade på skadorna?
Ja, de är mycket mer fokuserade på själva, hur ska man säga, alltså skador och sjukdomen som patienten har. Och då blir det att de jobbar mycket mer med första stadien och rehabiliteringen.
Mm.
Ibland finns det sjukgymnaster som inte tar på patienter.
Mm.
Så den här feel touch som vi naprapater ger, sjukgymnaster ibland inte ger. Mm. Sen finns det finns sjukgymnaster som går den här utbildningen för att lära sig att justera.
Mm.
Så de vill komma lite mer åt vår sida. Mm. Som jag säger till dig, det finns ju sjukgymnaster som jag har mött under tiden jag körde min praktik innan jag blev legitimerad. Och det är de som inte har de är lite mer alltså old school och jobbar lite mer med alltså inom vården.
Yeah.
Som en vanlig typ så blir det läkare i den branschen. Och sen finns det de som jobbar lite mer privat.
Mm.
Så det är ganska brett på det sättet. Och man kan jobba med dem. Till exempel de som har skadats, de som jobbar på Capio, alltså om man tänker på de som jobbar med rehabilitering av en knäskada, de jobbar väldigt likt oss, men kanske ibland patienten behöver den här hands-on som kanske inte de ger. Så jag tror det är väldigt enskilt vad den sjukgymnasten väljer att jobba med.
Ja, men så är det ju inom naprapatin också. Ja, ja. Man väljer ju, det är som sagt, man kan ju kursknarka. Mm. Man kan ju bli bättre och bättre och bättre och bättre. It's a never ending story.
Nej, verkligen.
Häftigt ändå hur ni kan samarbeta.
Mm.
Och forskningen behöver ju alltid gå framåt.
Ja, ja. Verkligen.
Vad är den största skräcken då? Vad kan gå fel om vi hoppar över på den? Alla är ju livrädda för nacksvingen, ja, ja, som jag alltid kallar den.
100%. Jag har aldrig faktiskt varit rädd för det. Mm. Utan för mig har det varit väldigt mycket... självklart. Vi måste lyssna på den viktigaste faktorer som vi har i vårt yrke. Det vi måste lyssna på vad patienten säger.
Mm.
Det som kallas för anamnesen. När patienten kommer in, du måste försöka liksom lyssna. Vad är den söker för? Hur mår patienten? Vad är det den vill ha från dig? Att man hittar till och med den här personlighetskontakten. Vad är det för typ av person du har framför dig? Hur ska du komma fram till den? Hur vill den att du ska behandla den?
Eller, känna av personen. Du har.
Exakt. Mm. Vi måste ju lyssna på det som kallas för red flags och yellow flags.
Aha, okej.
Okay. Det är väldigt viktigt. För till exempel en person som berättar saker. Ja, jag har gått ner 15 kilo senaste 2 månader. Det där är en stor red flag. Det kan finnas en sjukdom. Det kan finnas tumör.
Mm.
En person som är gravid, det ska du inte gå in och knäcka. Så de typer måste vi lyssna på. Om vi tar dem, alltså tumör, sjukdomar.
Mm.
En person som tar mediciner också. Typ av varan eller...
just det, blodförtunnande.
Exactly. Mm. De måste vi tänka på också. Att, för det är där det har blivit de här incidenten som har hamnat på Aftonbladet till exempel.
Okay.
När en patient har fått en...
aldrig bra att hamna på Aftonbladet.
Exactly. Men jag menar de som man har läst. En naprapat knäckte nacken, patienten blödning, bla bla bla.
Patienten dog.
Ja, nej. Dog. Eller, men jag tror
varit nej, men det är ju skräck. Alltså, det är ju så här, det är ju sådana saker som gör att man aldrig vill...
nej,
testa.
Men det är blödning. Blödning har det varit många. Stroke har det varit med många som har hamnat där. Och det är på grund av det. De kanske inte har lyssnat eller tyvärr har haft oturen. Men det är viktigt att vi frågar patienten. Alltså nästan där vi sitter, vi har 45 minuter. Men vi sitter nästan en halvtimme första och får liksom every single question.
Konsultation helt exakt. Enkelt. Det här är ju jätteviktigt med tanke på att du knäcker och du jobbar ju med saker och ting som faktiskt kan hamna fel.
Jaja.
Men jag har aldrig träffat en naprapat eller hört om de här fallen. Så jag tycker absolut inte man ska, för jag promotar att gå så ofta man kan. Hålla en kontinuerlig
rörelse. Eller,
ja, men besök.
Exakt.
Ett kontinuerligt besök. Mm. En av mina bästa vänner är ju naprapat. Mm. Och det är jag oändligt glad för. Jag ska inte säga vad vi har gjort utanför. Men det är att... men jobbar du med nålar?
Ja.
Ja, du jobbar också med nålar.
Men jag jobbar med dry needling. Jag började med det i samband med när jag hade fotbollslag. För jag tänkte, jag kommer inte orka massera 25 spelare. Så jag tänker att dry needling går in på att du punkterar och startar en blodgenomstörning. Genomstörning. Det var bra. Störning, ja. Nej, men att du startar blodcirkulation med att punktera de muskler som är spända.
Mm.
Så du liksom sätter nålen och alltså twitcha.
Det gör så ont om du har en riktig...
Alltså här uppe vid nacken är ju... alltså, du får sån här twitch.
Och får bara, ryckningar.
Exakt, de bara, yeah. Med shoulder.
Start to dance.
Exactly. Men jag ser väldigt bra effekt med nålar. Jag lägger också ström på nålarna nu för tiden. Men
hur fan lyckas du med det? Förlåt svordomen.
Du lägger dem som nålarna där du vill starta liksom en cirkulation. Och sen lägger du små... vi har en strömapparat så vi lägger liksom 2 twitch. Och sen så twitchar.
På nålen? Jag tänker bara, nålen är ju så liten. Så jag bara tänkte, hur sjutton får du på den här?
Nej, lilla... det är på lilla hatten när man säger. På huvudet eller whatever that is. Så ja, det är mycket the red flags. Och sen är det som kallas för yellow flags också. Och de är de, hur mår patienten? Alltså psykisk.
Mm.
Du måste ju tänka att du kanske... jag har haft patienter ibland som jag satt en nål på. Att de blir helt mörd och däckar den dagen. Eller får mer huvudvärk eller... mår jättedåligt, den går 2 dagar, de blir jättebra.
Och vissa är ju mer känsliga än andra.
Ja, folk reagerar jätteolika. Om en patient är stressad måste du tänka på hur ska du kan inte gå in och liksom stressa sönder patienten med hård massage om patienten är stressad. Mm. Då kommer inte det hjälpa. För då kommer patienten stå så här.
Ja, alltså, rycka upp axlarna
och bara oj, oj, oj. Det här var jätteskönt. Så att det blir liksom en... man måste tänka på det. Finns det en psykologisk eller psykosomatisk problematik hos patienten som gör att smärtlindring kan förbättras eller försämras på något sätt? Så det är ju de jag sitter alltid och lyssnar på. Mm. Jag har aldrig haft... alltså, eller hoppas jag aldrig får uppleva det, ett problem på det sättet att alltså något med knäckande. Jag har haft problem en gång, jag satt nål på en patients rumpa och det startade lite så här nervryckningar i benet. Det var inte problem, men hon upplevde som att det var lite jobbigt. Så jag tror att hur du bemöter patienten gör väldigt mycket för hur patienten kommer uppleva själva behandlingen.
Ja.
Och det är saker jag fortsätter att lära mig, för det finns så olika typer av personligheter och ibland crashar man och ibland gör man inte det.
Mm. Och, bakgrunden har vi ju ingen aning om.
Nej.
Hos våra patienter. Nej, och nej. Vi pratar ju om ett kundbemötande, både du och jag, jag som jobbar som frisör. Ja. Jag jobbar jättemycket med det psykosomatiska hos mina kunder. För mycket skapar vi. Jag har erfarenhet personligen, inte personligen, men med mig också.
Mm.
Men med nära omkring mig som kan skapa väldigt obehagliga saker med kroppen psykosomatiskt.
Mm.
Där man har gått in i psykiatrin. Mm. Man måste försöka fånga. Och det kan man se hos sina kunder också. Att mycket av det de upplever faktiskt är psykosomatiskt. Mm. Och det är samma sak med håravfall, stress. Att du stressar kroppen självmant. Så det där måste ju vara jätteviktigt att ni kan. Alltså.
Mm. Ja, och jag märkte att det roliga av det här är att i skolan absolut, vi gick igenom det lite, men jag tror att det är erfarenheten som gör.
Det tror jag också.
För att jag kan berätta för dig, första året hade jag är väldigt rak på sak. Väldigt röd personlighet när jag går in i min naprapatroll. Och det har kraschat med några patienter under tiden. Eller många, för att kanske en patient som är lite grön så vill ha lite klapp på axeln. Jag är inte så känslig på det sättet. Och det har ju gjort att... jag minns att jag fick ett mejl en gång om en patient som... var liksom, hon tyckte jag var jätteduktig, men den där kontakten var inte där. Och jag minns att jag grät och jag ringde min mamma. Som också, hon är ju läkare, som jobbar med det. Jobbar som barnläkare, vilket gör att du får också föräldrarna. Hon var, Maria, det här är... alltså, this is life. För du kommer ju aldrig kunna...
Tillfredsställa alla.
Men det var jättejobbigt i början. Nu har jag liksom släppt det och var mer confident på mig själv och legat, du kommer inte krascha alla, men gör ditt jobb rätt. Gör det så att de känner sig så här, okej, hon kanske inte är my best friend, men damn, hon kan sitt jobb.
Och till lyssnarna där ute vill jag faktiskt att ni tar med er det här, att inom varje yrkesgrupp så finns det ju en möjlighet till att man får höra det ena och det andra. Och det är jätteintressant att du sa jag är en typisk röd, därför att du kanske inte har lyssnat på det avsnittet, men psykologen Johanna, hon ska göra ett personlighetstest på mig som handlar om det här, för att vi har betydligt många fler personligheter som också spelar roll i våran tid. Och hon är ju psykiatriker, så det ska bli jätteintressant och jättebra att du tog upp det just i det här, för det kommer mera. Men just att man får inte ta för illa upp. Jag är en jättekänslig person. Jag har otroligt mycket känslor åt allt och alla. Men jag har lärt mig att bli mera hård. Och
jag är känslig. Det är det som är. Jag är känslig med mig själv. Och jag tror det här med att jag har gått in i att jag är röd, det är för att jag gillar kommando. Jag gillar att ta liksom, alltså kommando i saker. Och i mitt jobb, jag tror att på grund av det vi pratade innan, att jag var ung när jag kom ut, att jag är tjej när jag behöver ha den här bam, lyssna, det är jag som bestämmer, säger vi.
Man bygger upp ett pondus liksom.
Exakt, jag kände att jag behövde ha den. Men det blev att, som min mamma alltid säger, du måste ha empati i den där alltså pondus som du har.
Precis.
Du kan komma in hard ass, men du måste ha liksom empati med dina patienter. Och det har ju verkligen varit en 360 för mig. Att tänka på det sättet. Ja, jag kan vara så här, men du måste ha du måste förstå patienter. Och det har ju hjälpt mig. För jag har ju haft patienter som att du lyssnar på mig. Och, du, liksom, och det uppskattar
väldigt
jag.
Väldigt viktigt. Mm. Och där kommer vi också in till den här biten. Att alla kommer ju in med olika bakgrunder. Alla kommer in med olika... Alltså man kanske har gått igenom någonting. Och du har ingen aning. Nej. Så att du då lyssnar kan ju betyda mycket mer för en än någon annan kanske bara vill att du knäcker och håller käften.
Exakt. Nej, men det är så. Det är många som bara, vi vill inte prata. Jag bara, okej, okay, let's do it.
Det här när det kommer till remisser, ger läkare eller när man går till... Nej, de ger inte remisser till naprapater. Och varför det?
Ja, men det är så ett battle som vi går igenom hela tiden. Vi
ni kämpar mycket med det där, har jag hört.
Vi har fortfarande det här problematiken att det är fortfarande helt privat. Och att inom vad jag förstår, jag är inte så mycket, men alltså i politiken så har de förstått att du som patient har inte rätt inom vården. Alltså vi säger, när du går till vårdcentralen, då har du, där går du dit för att söka all typ av hjälp på grund av det du söker för. Mm. Politiken har inte insett att naprapater ska vara inne i där.
Mm. Sen vi, anser de att det är mera...
I don't know, actually. Jag var ju nere till och med under Almedalsveckan när jag tog examen, så 2015, med Naprapatförbundet. Och försökte liksom locka. Det var många som, ja men ni måste komma in. Jag tror att Skåne, som jag fattar, har några naprapater i vår centralen. Men det, jag har inte riktigt fattat hur det går in med betalningarna och det här, hur mycket det kostar. För det är ju också en grej, naprapater kostar pengar. Att besöka en naprapat.
Jag har hört att de tjafsar om att det kan vara att, för, att det är alternativt. Men det är ju
alternativ medicin, tänker du? Ja. Jo, det, men samtidigt kiropraktor är samma sak. Ja. Och de är ju inne där. Ja. Så,
vad tjafsar de om?
Jag vet inte. Good question. Ja. Det är bra.
Ut ditt perspektiv då, utifrån ditt yrke. Hur ser dagens samhälle ut? Vad behövs och vad behövs inte? Vad tror du? Ja. Vad söker människor hjälp för? För jag kan ju tänka mig att idag så är vi ju i teknikens värld. Är det mycket sådana problem du ser? Gamnacke?
Ja. Det är väldigt mycket relaterat till kontorsarbetet, monotomiska besvär och stress. Jag ser otroligt mycket, jag ser att folk är väldigt, alltså de är väldigt, alltså hur ska man säga, stressad, ledsen, ner, alltså det är som en depressionsvåg. Jag vet inte också, för att hösten kommer, I don't know, men på senaste tiden har jag haft patienter som har liknande besvär.
Jean-Pierre sa någonting väldigt bra till mig när han var hemma nu senast. Han sa att det känns som att det är ett kollektivt depression som sker just nu. Och jag kan tänka mig också att det är den påverkan, stresspåverkan.
För jag märker att de kommer in, jag har ont i nacken, och sen liksom börjar de ta sig själv, alltså du vet, i alltså skullen eller vad blir det, nackvinkeln. Och jag ställer alltid frågan så här, jag måste ställa den frågan, för jag som naprapat, jag säger så här, och det här är liksom, det är så det definierar mig som naprapat, och därför kanske folk gillar att komma till mig, men jag kan hjälpa dig så lite om inte du hjälper dig själv. Om inte du vill hjälpa dig själv med träning, kost och så vidare, då blir det jättesvårt för mig att göra alltså my part.
Jätteklokt.
Jag vill inte liksom ha, jag är inte som naprapat som är så här, du kommer till mig två gånger i månad, alltså det ska vara typ så här, 4 månader framåt. Jag kommer inte ruinera dig i pengar, förstår du? Ja, jag kan knicka, kan jag säga, men för mig så här, varje patient som lämnar mitt rum har fått övningar, och varje patient har fått tips vad de ska göra, och jag säger till dem liksom, mitt mål är att ni inte ska komma tillbaka med samma problem. Om ni kommer tillbaka, det ska vara något annat. För ni ska ju hjälpa er själva. Men jag märker att folk hittar inte motivationen, eller jag försöker motivera, eller tid att träna. Och för mig är det, jag förstår inte det. Men det är för jag är ju, som jag har berättat för dig, jag kommer från en träningsfamilj, så att träning har alltid varit hos mig. Men jag blir så här, ni måste hitta tid för er själva. Jag är ju en stress, jag går igenom en stressperiod just nu, och det är liksom otroligt tufft, men om inte jag hade tränat, jag vet inte vad jag hade varit. För det blir som en liten meditationsaktivt. Och get out the anger eller whatever man har. Och jag förstår, jag har ju märkt nu att många kvinnor känner sig inte så bekväma i ett gym.
Aha, vad synd.
Mm, jag har hört det, jag har sett det och jag har fått kommentaren liksom, att de känner sig, att de kommer in till ett gym och det är en, du vet, macho vibe att de står där.
Ja, det är ju faktiskt det idag. Förut har det alltid varit macho vibe från männens sida, men idag är det ju också att du ska se ut på ett visst sätt ur kvinnornas sida. Och jag tror att det här är den negativa och stressiga effekten utav sociala medier, att vi jämför oss och vi ser att vi ska, allting ska ju vara så otroligt perfekt utåt hela tiden.
Hela tiden.
Så att det blir ju, det är ju där negativiteten kommer.
Mm. Känner sig obekväma, vad ska man ha på sig? De här nya tights som alla har på sig, att man ska ha det, och jag blir så här, alltså don't worry. Jag personligen vill vara fin när jag är på gymmet, för inte smingmässigt, men jag menar mina kläder, för jag vill känna mig alltså fin när jag gör mina övningar och jag vill känna så, oh, det här är så här. För jag älskar ju fashion på det sättet, men den här osäkerheten som ibland till och med män skapar när de typ så här, ser en tjej göra en övning och behöver du hjälp, eller, och det blir så här, lite så här, kommentarer som är lite Jag var till exempel nere i Spanien. Min bror bor där nere. Och hans tjej tränade inte så mycket överhuvudtaget. Och jag behövde träna. Så jag sa, du måste ta mig till ett gym. Så hon följde med mig.
Mm.
Och vi var på något gym som inte min bror tränade. Utan det var något annat. Lite mer, som man säger, om man skulle jämföra här i Sverige. Frisk och svettig vibe än Sats.
Mm.
Och hon bara, här känner jag mig mer hemma. Här känner inte jag mig som att folk kollar. Som att om jag gör fel, att det blir så här, oj, vad gör hon? För det var lite mer äldre och inte så många macho män, om man säger så.
Mm.
Och jag blev lite så här, vad menar du? Hon bara, nej, men jag känner mig så här osäker på vad jag ska göra på gymmet, för jag kan inte det här. Jag har ju hållit på med dans, eller jag har gjort något annat.
Mm.
Så jag kommer till gym, det är ju en another, jag vet inte riktigt vad det är.
Mm.
Och man tappar ju det. Oh, gud, jag visste inte att det var att du kände så. Så när hon var med mig, jag visade lite henne övningar. Och sen någon annan dag drog mig med min bror till hans gym. Och då förstod jag liksom att det var det han...
Hon var så hon upplevde det.
Och jag förstår det också, för att hon... när hon går och tränar med honom, det blir ju liksom inte att... Han vill träna själv med sina vikter och sen ska, du vet, det blir olika... vikter, styrka på det sättet. Så att jag blev, många tjejer blev det, och jag tycker det är lite synd. Alla måste träna, och jag säger alltid till dem som inte kanske vill köra gym, hitta något annat.
Ja. Alltså det finns ju fantastiska sätt att träna hemifrån också.
Ja, men träna hemma.
Jag tror att det är därför många kvinnor också gillar yoga, för att där är mycket slutna grupper, tjejer, mycket tjejer, man får känna sig kvinnlig.
Exakt.
Jag tror att det kan vara en stor bidragande faktiskt.
Men jag säger att de behöver styrketräna också, de kör yoga. Och jag säger liksom, när de gör det, det finns ju en så gummiband. Alltså du kan, med gummiband gör du typ i princip allt. Annars så finns det alltså gruppträningar. Jag är lite for and against dem, för att när du inte har tekniken så kan du skada dig i gruppträningar.
Precis.
Men det är ju mycket lättare. Du är där i en timme, du behöver inte tänka. Det kanske finns... jag liksom, exempel är typ så här, jag har många vänner och typ med min mamma som inte gillar att tänka när de är på djup och tränar. Det är någon annan som står och säger vad de ska göra i en timme.
Precis.
Så här, för mig det är tvärtom. Jag vill tänka vad jag gör. Men, så det, jag vill ju att det ska... att det ska bli mer att folk ska röra sig. För jag märker att det är folk rör sig mindre och mindre och mindre och mindre.
Det är jätteintressant. Min PT frågade mig igår, jag nu går med träningen, jag bara, jo det går. Och det är ju liksom, vad ska jag säga, jag har också en stressig period, inte mindset stressigt så att jag mår dåligt, men det är upp över öronen och jag försöker hålla den. Och ibland sömnen är viktigare än träningen. Så ibland har jag prioriterat liksom.
Och det måste man lyssna. 100% man måste lyssna. Det säger jag också. Jag har en kompis som så här, hon stressar alltid sig och bara, jag måste träna, men jag har haft lite ont i halsen. Jag bara, va? Snälla, gå, lägg dig. Du måste lyssna på kroppen. Alltså det är ju prioriteringen nummer ett, för det är där du lever. Det är liksom ditt hem.
Men om man tänker så här, du jobbar ju väldigt mycket med mindset. Om man kollar på din Instagram till exempel, så jobbar ju du mycket mindset. Och jag tror att det här är en av de absolut viktigaste grunderna, att alltid komma tillbaka till sin bas. Att lyssna på kroppen. Kroppen är vår helhet. Och när du ser då inom naprapatyrket, om vi ska då knyta ihop liksom summan av kardemumman, har du ont konstant, då behöver du träna upp de här delarna. Du behöver öva upp musklerna kring de områdena för att stärka upp. Det är samma sak för oss inom frisöryrket. Du måste stärka upp. Ingen förstår hur vi orkar stå.
Nej,
men vi är också väldigt många av oss. Den gamla skolan var väldigt dåliga på att träna. De har också skador som in i HVT. Men vi är väldigt duktiga. I alla fall på vår salong. Vi håller igång. Vi är väldigt bra utåt och visar att här, vi behöver hålla igång.
Exakt.
Och det gäller alla yrken.
Ja. Nej, men det är också en grej. Jag tränar också för att orka med mitt jobb.
Ja.
Jag tränar 5 gånger i veckan för att orka.
Precis.
Varför? Annars hade jag fått ont överallt. Jag har ju ont. Alltså, men det är en annan typ av smärta. Det är träningsväg. Så, du vet, man har lite axelskada där och där. Men om inte jag tränade, jag hade haft rejäla problem, tror jag. Också för att man sitter på tunnelbanan här. Ibland kör man bil. Det blir väldigt monotom.
Bilen har jag insett, jag som bara har haft körkort i ett år. Det är alltså det är illa. Jag får ju riktigt mycket knutar i skuldrorna.
Jag har taxichaufför som patienter som kommer in och jag bara, de sitter och kör hela tiden. Och det blir, man hittar ju en grundposition som är skönt men som inte är optimalt.
Precis. Jag har fått en knut i raschlet också.
Nej.
Rumpen.
Nej, den är nice.
Nej, riktigt jävla bowlingklot. Och det är ju också för att jag sitter ju liksom och gasar och håller på.
Exakt.
Jäkla bil alltså.
Och det är också en grej som jag pratar väldigt mycket om när du pratar om mindset om det här. Det är liksom att utöver att du tränar, du måste ju ge kroppen alltså kärlek efteråt.
Mm.
Kärlek kan vara allt från att besöka en naprapat till massör, till att du rullar på din formroll när du kollar på tv.
Mm.
Att du tar en tennisboll mot en vägg. Att du tänker på det, att du masserar. Meditation. Vad äter du? Alltså, not gonna lie, jag äter ju godis. Jag äter ju såna grejer. Jag är inte någon freak på det sättet, men vad får du in i kroppen som gör att det påverkar dig? För att allt som du får i dig ger olika effekter i kroppen. Allt från inflammation till alltså stress och allt det där. Och för mig, jag har ju märkt med tanke på att för mig var det alltid så här, vad gör det starkt? Det är att du tränar och du ser stark ut. Men om inte den här funkar, om inte hjärnan är med och att du respekterar dig själv och är inne liksom i vad behöver jag, alltså mindset-momentet, då blir det, då kommer du aldrig upp nå optimalen i dig själv. Liksom. Det kommer alltid vara där.
Mm. Nej, det har du helt rätt i. Mm. Om vi ska knyta ihop säcken.
Mm.
Dina råd här nu.
Alltså jag...
jag kan säga en. Mm. Alltså att unna sig naprapati är ju typ som balsam för själen.
Mm.
Sen ska man inte... om man börjar med en liten grej att göra förändring för att gå vidare...
Mm.
Så räcker det. Mm. En i månaden. Börja så.
Alltså jag tycker att om man har ont i kroppen, lyssna på varför du har ont i kroppen. Det är många som säger, det här går över. Det här går över.
Ja, men man sopar gärna saker.
Exakt,
under mattan.
Det här går över. Det blir så här, vad är det kroppen försöker skicka till signal? Vi kan ta exempel, alltså nackbesvär eller huvudvärk. Det är absolut stressrelaterat, men det finns en spänningshuvudvärk. Som är oftast den som många har. Mm. Till och med den kan...
Den är så svår att hitta.
Ja, och den kan tolkas som migrän. Mm. Får hålla på att proppa i sig migräntabletter när det inte är det. Så blir det så här, okej. Okay. Kom så får vi se vad det här är. Liksom. Men jag tror att många... Och det har också märkt det så här, många vill inte återigen lägga pengar på en naprapatbesök ibland.
Mm.
Svårare i vår generation, alltså vi som är... 25, över 25, upp till 30 någonting. Där började det komma lite mer, men jag hade svårt i början att få mina vänner att komma till mig.
Mm.
Det är nu när vi har kommit upp till att vi nästan är 30, det är så här, kroppen håller på liksom, och vi måste liksom ge den vad den är. Så det har ju blivit att jag tycker att lyssna på kroppen, vad säger den, vad signalerar den?
Mm.
Och sök den hjälp. Samma sak som du söker, så att gå till frisören, att köpa kläder, att gå till alltså, en resa eller köp en whatever, alltså det är ju samma sak, det är din kropp.
Mm.
Om inte det funkar när du alltså nu är 30, hur kommer den vara när du är 70?
Mm. Eller 40 till och med.
40, ja.
Mellan 30 och 40 så händer det ju väldigt mycket.
Om inte din kropp, man pratar om så här med hem, du vet, alltså lägenhet, ja, men vad är ditt hem?
Mm.
Ditt hem är ju alltså your whole body.
Mm.
Det är den som tar hand om dig, och sen har vi hemmet över som tak och allt det där, men du måste ta hand om det först.
Nu är ju vi medvetna, men väldigt många, märker jag när jag pratar om det, är omedvetna om kroppen som helhet, och därför gör jag en podcast om det. För allting jag pratar om kan jag connecta till hur vi mår.
Exactly.
Jag menar, allt från grönskan eller liksom att du i din arbetsmiljö till naprapatin, hur väl du faktiskt mår efter att du har gått till naprapat eller kiropraktor. Och vad du äter och vad du stoppar i dig. Känslan, hur du mår. Och människor är inte medvetna om att, alltså att känslor existerar ibland. Och du vet, man blir så här, hallå, knack, knack, knack. Finns det någonting innanför huvudet? Vad gömmer du dig, människa?
Och de tror inte att, vilket är det jag jobbar med, att fysiskt och psykiskt går ihop.
Precis.
Om du är stressad eller har något i hjärnan, det kommer påverka. Och man har olika spots. Man har antingen nacken, ländryggen. Ländryggen eller nacke, det är där det liksom oftast lägger det på. Så vad har jag ont i ländryggen? Så här, trötthet och, eller ont i nacken med huvud.
Man kan till och med känna att de är varma i ländryggen för att de kanske har till och med en inflammation som sitter där. Ja, det är intressant. Maria, vad underbart att ha dig här. Jag tror faktiskt att vi avslutar där. Vi har fått med hur mycket fint som helst.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, självklart. Det är fantastiskt. Jag gillar att ha det så här lite mixt och blandat utav alla möjliga. Jag ska ju ha Gustav framöver som gäst, en av dina kollegor. Och det är en av mina bästa vänner. Världens coach är han för mig. Så han är fantastisk. Så det ser vi fram emot. Jag tackar dig så otroligt mycket och lycka till framöver. Vi ska promota dig här nu i podden. Vi hörs.
Hejdå.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.